Men då börjar vi.
Ja.
Ja. Känner du okej?
Tjena.
Du får väl presentera lite grann. Vem är du, vad gör du och vad är det här för stället du sitter på?
Oj. Jag heter Joakim Svensson. Jobbar som vd på något som heter Additiv Teknikcenter. Här är ju en utbildningsnod. Först och främst då. Vi kör gymnasieutbildning i ett industritekniskt program. En treårig utbildning. Där vi lär ut då sånt som har med industrin att göra. Allt från svetsning till fräsning, svarvning, programmering, automation. Även lite beredning, lite ritningsprogram, mycket programmeringsprogram men även 3D-teknik. Då. Vi har ju även YH-utbildningar. Tvåårig YH-utbildning då på 400 poäng där man blir 3D-tekniker. Och till det har vi ju en ganska stor maskinpark då. Vi har även vuxenutbildningar också. Vi har en förberedande industriutbildning. Om man är nyfiken på industrin men vet inte riktigt, är det något för mig? Bli CNC-operatör, 3D-tekniker och så vidare. Då kör vi en 6 månader grundkurs helt enkelt för att se om man tycker att det här passar. Efter den kan man sen bli värdiga CNC-operatör och gå en 1-årig utbildning. Eller kan man bli gjuterioperatör. Gjuteribranschen i den här regionen är ju ganska stor då, med över 1000 man som jobbar i den sektorn då. Så även det lär vi ut då. Så just nu har vi 5 utbildningar. Och sen är vi ju även en tillverkande enhet till många av regionens företag och vi hjälper även privatpersoner med lite olika spännande projekt då.
Ja, men det känner vi ju till. Så är det ju. Men så det du säger alltså är att det är inte bara en, egentligen inte en gymnasieskola utan det är ett utbildningscentrum som egentligen vem som helst kan komma till.
Ja, det är ju så här. Den här satsningen ägs till 51% av Hulsö kommun. Men de andra 49% har vi faktiskt olika företag och organisationer som äger. Allt ifrån Scania till Ljunghäls men även IF Metall och så vidare. Då. Och vi har flera ben att stå på. Utbildningarna är ju 90% av vår verksamhet. Men sen tillverkar vi även åt många företag. Och det kan vara allt ifrån hyllplan till smycken till fotsteg till hjälpmedel. Vi kan även skanna om någon vill spara någonting och få en ritning för att sen kunna tillverka i efterhand. Eller kan vi skanna, skapa en STL-fil och printa ut direkt av den då. Vi har även kollaborativa robotar och kommer på sikt kunna printa ut 3D-printa med robotar och bygga mer storskalig additiv tillverkning då. Vi har ju till våran hjälp 31 olika printrar och då kan vi printa i olika resiner, den flytande vätska där det härdar med UV-ljus. Vi har filamentskrivare då, det är ju en tunn tråd som smälter.
Som en vanlig 3D-skrivare.
Exakt, 80% av alla 3D-skrivare som säljs i världen är ju filamentskrivare. Men där har vi möjlighet att använda vanliga plaster, ABS, PLA, men även PETG då. Det är ju kemikalie- och UV-resistenta material. Vi har biologiskt nedbrytbara material. Vi har även onyxer och kolfiberförstärkta material. Och även TPU-er och NinjaFlex som är mjuka material där man kan bygga packningar och så vidare. Så vi har en jätteflora kan man säga med olika material beroende på var vill man att den här detaljen ska sitta. Men diamanten i samlingen är nästan våran metallprinter. Den kostar 6,5 miljoner och där kan vi köra 19 olika legeringar. Som guld, silver, verktyg, konstruktionsstål, titan och så vidare. Så den är ju riktigt häftig då.
Ja, den tänker jag att den drar vi ett helt eget kapitel om här. Det jag tänker, vi börjar med att förklara ju begreppet additiv.
Ja, additivt är ju när man adderar något. Om man tänker sig en svarv och en fräs, det subtraherar du, det skalar du bort någonting. Och additivt, det bygger du ju lager för lager. Så därav namnet additivt, du adderar ju något då. Jag brukar även likna det med friformsframställning då. Kan man också kalla det då.
Mm. Ja, det är ju liksom egentligen tvärtom mot traditionell tillverkning. Hur länge har alltså själva additiv tillverkning funnits? Alltså, hur nytt är det egentligen?
Det har faktiskt funnits sedan lång tid tillbaka.
Jag kan tänka mig att det är längre än vad man tror i alla fall.
Ja, det är faktiskt ända tillbaka till 60-talet. Men det här har hindrats av ett patent. Oj. I många, många år.
Nu när fick konspirationsteoretikerna lite att stå i.
Just det. När det här patentet släpptes, sen blev det ju... Då exploderade det, kan man säga. Då uppfann man många flera metoder då. För det finns ju resinskrivare, polymerskrivare, metallskrivare, filamentskrivare och så vidare då. Men det har hållits tillbaka lite av det patentet. Och sen nu kommer det ju nya material, nya metoder att skriva det nästan varje dag. Nu är det svårt att hänga med faktiskt.
Mm-hmm. Ja, det är en sån bransch. Men det här patentet, det här var ju lite spännande faktiskt. Vad gällde det? Var det en del av tillverkningen eller var det en speciell modell? Eller?
Ja, det var mest funktionen. Hur man gjorde det här då. Med lager per lager då. Så det var själva metoden, tror jag. Jag är inte så insatt i patentet då. Vi lever ju mer i nutiden och framtiden då. Så, men vi var väldigt glada för, och många i den här branschen är väldigt glada för, att det har utvecklats i den takten det har gjort då. Och som sagt, nu det är mycket häftig utrustning på gång då, och många hjälpmedel, som till exempel skanningen är nu då, och man kan även använda indirekt 3D-printing. Vi har ju material som heter Castable, där man kan göra en grej. Sen kan man ju faktiskt göra en gipsform kring den här och så dunsta bort den och sen hälla i metall för att indirekt 3D-printa det. Vi har maskiner där vi kan göra tandkronor och ringar och mycket, mycket sådana där roliga grejer då.
Och en sån skulle tolken ha haft. Vad mycket lättare allt hade varit. Ja. Men så då, ja, men det är lite grann som, ja, men som sandgjutning, men det är ju för sig, det är inte alla som vet hur det funkar heller, men du printar en grej i ett material som sen försvinner alltså. Så du gjuter på det och sen försvinner det materialet.
Ja.
Och sen häller du i till exempel stål eller tenn eller vad man vill ha där i.
Så kan man göra om man inte tillverkar detaljen direkt då. Men det är många som kanske inte har tillgång till en metallprinter då. Och sen kan man även använda 3D-printer för att göra sandkärnor om man vill gjuta till exempel. Då kan 3D-printen skriva ut sandkärnorna då. Sen tar man bort överflödigt sand, så har man en kärnlåda eller en sandkärna då till gjutning. Och det här med gjutning, om vi kommer in på det, så är det ju också många gjutverktyg idag som har invändig kylning i vissa kärnor.
Mm-hmm.
För när man gjuter har du ju oftast aluminium eller någon annan legering, värmer upp verktyget otroligt mycket. Och då behöver man ju kyla ner verktyget. Och du kan tänka dig när man använder 3D-printing och göra slalomformade kylkanaler eller spiralformade. Ja. För när man 3D-printar, då blir ju de här omöjliga geometrierna möjliga.
Ja, precis.
Omöjliga blir ju möjligt.
Ja, det blir lite konstigt. Det är som de här. Det är säkert många som har sett när man printat en boll inuti en annan boll. Och det går ju inte att fräsa fram.
Nej.
Det är ju helt omöjligt.
Och det där 3D-tekniken, tycker jag, då fyller den sitt syfte. Är det något som redan är tillverkat? Jag ser, vi sitter och håller varsin kaffekopp till exempel. Den kostar ju 5 kronor då på IKEA. Det är klart, 3D-printar vi den kanske skulle kosta 100 kronor. Och det är ju ingen vits med. Den är ju redan billigare och man hittat billiga sättet. Men ska lägga in kyl- och värmekanaler i den här kaffemuggen, ska göra dubbla väggar och så vidare, då helt plötsligt kanske den är värd att 3D-printa. För de har förädlat den, byggt in ett annat värde, och då helt plötsligt kanske det är värt 100 kronor då. Så man får tänka lite utanför boxen när det gäller 3D-printing.
Ja, då kan man ju egentligen bara lägga till kylkanaler bara för att.
Lite så.
Ja, tänk så skönt att hälla upp varmt kaffe och så bara kunna ta på muggen direkt ändå. Så det är klart att blir kaffet kallt. Det vill vi inte, nej. Ja. Men det var en bra tanke en kort stund i alla fall.
Absolut.
Men skulle du kunna ha värmekanaler i den? Och göra en termosmugg?
Absolut. Det går att göra så mycket häftiga grejer. Och framförallt är ju de här rörliga grejerna vi kan göra. Du kan ju teoretiskt sett bygga ett kullager och det är ihopsatt. När vi bygger, vi har ju då en metallprinter där. Och där har vi en pulver, kornstorlek på pulvret som är 30-40 my. Vi lägger lager, varje lager är 300 delar. Så vi lägger ju 30-40 lager per millimeter då. Och det blir väldigt, väldigt fint då.
Mm.
Och där kan man ju bygga alla möjliga lustiga geometrier. Men vi kan ju även på ritningen lämna lite mellanrum mellan varje del. Så tänk dig ett kullager med en inre och en yttre bana och kulor. Det kan vi alltså lämna någon hundradel, tiondel mellan varje kula. På så sätt får vi ett färdigt kullager utan att vi behöver sätta ihop det. Och du har ju sett lite rörliga delar vi har här, ja, lite överallt.
Det finns lite roliga grejer. Vi kan ju ta lite bilder sen och lägga ut i samband med avsnittet. Det är kul. Nej, för de flesta har säkert hört talas om Koenigsegg Turbo när den var printad. De printade som hela avgashuset eller vad det var, hela turbon. Jag menar, jag har ju sett att ni gör ju motsvarande grejer här också då.
Jag kan dra några exempel. Koenigseggen idag, det är ju, och Bugatti till exempel, använder ju många detaljer som är 3D-printade då. Och det kan ju vara ganska dyrt att 3D-printa, men de bilarna, det är ju inte någon, de är inte så priskänsliga.
Nej.
De köparna.
Nej.
Men vi har ju Bugatti Veyron då, jag tror nu, om jag inte ljuger nu då, du kan det bättre än mig, men 1600 hästkrafter, 400 km i timmen. Kostar typ 12 miljoner eller någonting sånt där.
Ja, 12 tror jag inte räcker. Det räcker snarare på 20 skulle jag
gissa. Exakt likadan maskin, våran SLM 280 här inne, där vi printar ut i metall. Där tillverkar man Bugattis bromsok.
Mm.
Och när man tillverkar en bromsok som en säkerhetsdetalj, då förstår man, det här blir nog ganska bra.
Ja, den bilen är rätt så tung och har väldigt mycket hastighet. Då blir det belastning på bromsoken. Så då kan man då konstatera att kvaliteten och hållfastheten i de här 3D-printade delarna är bra.
Vi fick faktiskt en förfrågan för ett tag sedan av ett bearbetningsföretag där man i en bearbetningsfixtur ofta har utvändiga slangar. Det kan vara för att köra olja och luft i och så vidare. Och de ville bygga invändiga kanaler för att spara och göra ett smuttare bearbetningsverktyg då. Och då undrar de, kan ni göra en invändig oljekanal och skulle den hålla för oljetrycket? Så då tillverkade vi en kutch med en hästskoformad kanal igenom. Och vi la den 5 mm från yttervägg och sen ombesörde det här företaget och lämnade den här detaljen till en provtryckningsfirma. De skulle alltså provtrycka den här och vi ville gärna skjuta sönder den 3D-printade detaljen för att se hur mycket höll den då.
Mm.
Och för ni som kan tryck vet ju att vattentryck är ungefär 4 bar. Det är trycklufts, ja, ungefär 8 bar. Man kopplade på slangar och höjde hydraultrycket. Körde oljan igenom den här 3D-printade kutchen. Vid 650 bar gick maskinen sönder. Jag har en filmsekvens där man skjuter sönder slangarna då. Vid 650 bar, då förstår man, det här 3D-printade materialet var fortfarande opåverkat. Då förstår man, det blir ganska bra i,
ja, men hyfsat,
när man
faktiskt
3D-printar, ja, i metall då. Sen finns det billigare 3D-printar som kanske inte är så bra, där man inte har så höga toleranser och så vidare. För idag finns det ju 3D-printar från 1000 kronor upp till 10 miljoner då. Så.
Ja, men man får ju vad man betalar för.
Lite så är det.
Så är det ju. Ja. Men just det här metallprinter nu då. Som jag har förstått det så lägger man ut ett lager pulver och sen smälter man ihop det med någon form av stråle, till exempel laser eller något sånt där, va? Och så lägger man på ett nytt lager och så skjuter man igen. Är det så det funkar? Eller?
Stämmer. Vi har ju då ett metallpulver. Kan vara ett verktygs- eller konstruktionsstål. Vi kan även köra lite rostfria stålar och lite sånt då. Och då lägger man ut ett tunt lager på 300 delar. Och kornstorleken är 30-40 my. Vi trycksätter kammaren och driver ut allt syre. Det är därför det inte blir så mycket porer i det godset. Det blir nästan helt homogent då. När vi har läst in ritningen sen så är det laserstrålar, två stycken laserstrålar då på 400 volt ungefär som går ner och lasrar ihop pulvret efter den ritningen som är inprogrammerad. Och när vi gjort det på det första lagret på 300 delar, då sänks plattformen i maskinen 300 delar, så lägger man ett nytt lager och så lasrar man. Och varje lager tar nästan en minut, och du kan tänka dig då när man bygger, har du byggt en millimeter, 30-40 lager, det tar nästan en timme per millimeter, så det går ju inte fort, men det blir väldigt, väldigt bra. Och fördelen är att så fort vi har en ritning så kan vi trycka på startknappen. Man behöver inte vänta på något gjutfixtur eller gjutverktyg eller bearbetningsfixtur. Man kommer igång relativt fort då. Det är kort startsträcka, men själva byggandet kan ta ganska lång tid, men det blir jäkligt bra.
Men då behöver du egentligen bara en 3D-modell som någon har ritat.
Ja, 3D-modell. Och man skapar oftast då i, ja, det kan vara i till exempel CAD, SolidWorks, och så sparar man ner den som en STL-fil kan man säga. Sen bereder vi den i ett program som kallas Magix då. Lägger den rätt på plattan för att minimera stödstruktur och efterbearbetning och lite så då. Ställer in rätt parametrar då. Lager tjocklekar och lite hastigheter och lite sådana grejer. Sen trycker man på startknappen.
Ja, det är ju i princip som att göra en vanlig print med en hemma printer med filament. En ND3 eller vad som helst.
Jajamän.
Men lite dyrare och mer avancerat då. Men sen när man är klar med det här då får man ju då skaka bort allt pulver som inte är bränt.
Ja, pulvret är ju, i och med att det är så tunt och så små korn då, så är det ju farligt för andningsvägarna, och man tror till och med att det kan tränga igenom huden. Så när vi är inne och 3D-printar och när eleverna är inne, då är det oftast 2 veckor säkerhetsgenomgång innan man får jobba med maskinen då. För det kan ju påverka som sagt luftvägarna och påverka
kroppen. Det är klart, det blir som rök nästan under det där pulvet.
Ja, så det är ju väldigt, vi har ju forcerad ventilation i händelse av att vi tappar ut något pulver. Vi har utrymningsvägar, vi har ESD-jordat golv och sånt bland annat. Så minska gnissbildning och riskerna då när vi håller på med det.
Ja, det är klart, det är inte helt riskfritt det.
Nej, det
då är det ju inte bara maskinen som kostar utan kringutrustningen med.
Ja, det är
lokal
det.
Och golv, ventilation.
Så är det. Det är inte bara, många köper ju då en 3D-printer och men det räcker inte där. Och det är ju även så, man ska sörja för god ventilation även när man plastprintar då, för uppvärmd plast är heller inte så där lyckat att andas in, så det bör man också kanske tänka på. Mm. Att man har en liten fläkt eller något svetsutsug, eller har den kanske i garaget eller något annat då. Så.
Man ska inte ha den i sovrummet?
Jag skulle inte rekommendera det. Det skulle
okej,
inte.
Jag ska flytta min.
Är det där du har den?
Den står i min mancave faktiskt. Men just för tillfället så sover jag även där i min mancave eftersom att frugan inte tycker om att jag snarkar.
Aj.
Ja, så just nu så är jag och printen i samma rum då. Jag får väl sluta snarka istället för att flytta printen.
Ja,
så får man göra. Ja, men det där låter ju lite spännande. Men då är det så att då måste du även, om du printar ett slutet utrymme, så måste du ju ha ett hål så att du kan hälla ut det pulvret därifrån.
Så är det. Ett evakueringshål då. Gör du något och vi gjorde ett handtag för lite sen, och då valde vi en väggtjocklek då på 2 mm, men då blir det pulverfyllt inuti. Och det vill man ju inte. Dels blir det ju tungt, men så antingen får man borra eller lägger man in ett evakueringshål så man kan helt enkelt hälla ut pulvret när man tar ut detaljen då.
Man tänker pulvret måste ju vara dyrt. Går det att återanvända det som inte smält?
Ja, vi gör så. Allt pulver som inte används, det siktar vi om. Och det menas att vi kör det genom en, det som är skak. Sen har man ett siktnät på 75 y. Så alla partiklar som är mindre än 75 y åker igenom det siktnätet ner i en behållare. Det återanvänder vi. Och de stora partiklarna som kan brännas ihop av lasern ibland blir att det blir lite större partiklar som bränns ihop. De använder vi inte. Så vi återanvänder det här pulvret då. Om och om igen.
Ja, för det känns rimligt. För jag menar, det blir ju rätt mycket spill annars.
Ja, och det kostar rätt mycket också. Snittpriset på pulver kanske ligger runt 700 kronor kilot då. Mm.
Ja, nej, men det är inte ett dugg orimligt att det är dyrt med pulver. Liksom.
Nej, och sen finns det ju då ädelmetallerna där det är ännu dyrare. Titan, guld, silver och så vidare. Så nu tog jag ett pris på ett konstruktionsstål. Då, så det
ja,
kan,
men det är väl det som används mest.
Det kan springa iväg. Ja. Men det kan även springa iväg i våra plastprintrar. Vi har ju printrar här där vi kan välja inblandningen av kolfiber. Ibland vill man kanske inte göra i metall. Och vi kan uppnå samma håll fast det är som aluminium när vi kolfiber förstärker detaljer. Men kolfibern smälter ju inte, den bakas ju in i plasten. Och då har vi då maskiner där du kan välja procentsatsen eller hur många lager kolfiber man ska förstärka detaljen med. Och de maskinerna kostar runt 120 000, men det är ett bra alternativ till metallpulvret som är lite farligt att andas in. Och metallpulver är ju lite annan hantering och framförallt är ju printen väldigt dyr att köpa in då. Mm. Så då kan man välja en sån printer istället och kolfiberförstärka.
Men lägger du i en hel tråd med kolfiber då?
Ja, det är en mycket tunnare tråd som bakas in i den andra tråden som är en filament, kanske Onyx eller något annat då. Mm.
När du smälter filamentet och så printar du ut det samtidigt som du lägger i, då har du två munstycken eller?
Ja.
Ja, så en som lägger i en tråd och sen smälter du in den i plasten.
Helt riktigt.
Ja, för kolfiber gör ju ingen nytta om den är klippt.
Nej. Du kan det där lite.
Ja, men kolfiber har jag ju hållit på med lite.
Ja, det kan man säga. Kolfiber är ju spännande och har faktiskt en print där man kan känna skillnaden mellan vanlig plastprint och en kolfiberförstärkt. Och det är en otrolig skillnad då.
Ja, jag brukar säga att kolfiber är som trä. Slår du en yxa i änden på en plankan så spricker den. Men slår du den mitt på då händer ingenting. Och precis så är det med kolfiber också. Du måste ju ha det från rätt håll.
Så är det. Ja. Och det är viktigt där hur man lägger detaljen. I och med att kolfiber, här lägger vi lager för lager och var har du påfrestningen och hur vill du ha den hållbar då? Då kanske man ska vrida upp detaljen 45 grader så du får hållfastheten i båda
ja, precis.
Vinklarna då. Mm. Så det där är lite trick då. Men det ser man oftast när kunden förklarar vad detaljen ska vara till och hur den fungerar. Så kan man orientera den lite olika på byggplattan.
Ja, men ska du bygga till exempel ett bromsandag då till en cykel eller en motorcykel så kan du inte bygga det på höjden för då går det av. Det måste ju ligga ner så du får kolfiber längs med.
Så är det. Jajamän.
Mm-hmm. Ja, men det är spännande. Vilka plaster alltså, används mest? Vad är det vanligaste och vad är det mest flexibla och alltså allsidiga?
Den absolut vanligaste plasten är ju vanlig PLA. Är det. Den är det billigaste. Det är ungefär 750 gram för 200-250 kronor. Då. Finns i alla möjliga färger och även regnbågsfärger. Då, lite kamofärg och lite sånt där. Då. Sen har vi ju då även ABS givetvis. Lite plast, sån plast. Sen har vi något som kom starkt. Det är ju PETG då. Den är ju även UV- och kemikalieresistent. Och där har vi byggt mycket. Det kan vara skyltar till hus. Det kan vara siffror till båtbrygger. Vi har till och med byggt förgasatrattar till ett road racing team och så vidare. Då. Och det är en PETG där. Då. Mm-hmm. Sen har vi även TPU och Ninja Flex. Då. Där har vi byggt mycket. Det kan vara packningar till gamla kompressorer. Det kan vara lister som sitter runt lyserna på en amerikansk bil. Det kan vara nya flip-flop-skor eller sulor och så vidare. Det är ett mjukt, flexibelt material. Då. Och så finns det även biologiskt nybrytta material. Men det finns även nu rigid X och Ardura. Om man inte har en printer med dubbla printerhuvud så är det inbakat lite kolfiber i den plasten. Mm. Och då heter det Girex och Adura. Det kommer nya material hela tiden. Så det där är rätt spännande. Så vi har nästan slutat att lära ut vad som finns. För det, imorgon finns det nya på marknaden.
Ja, jo, men så är det ju. Utvecklingen går ju blixtfort framåt. Men om man ska säga att man är en sån här skön hobbylidare. Man köper hem en printer. Man lägger 5-10 tusen. Man behöver printa lite PLA. Det finns ju att köpa på Clas Ohlson överallt.
Ja, det gör det idag.
Alltså, vad kan man göra med den printen? Alltså, vad håller det för? Kan man, så att man köper PETG. Kan man göra en ventilkåpa? Eller kan man göra ett lock till kylvätskebehållaren till exempel? Eller sådana saker?
Det går ju att göra. Och,
håller det för trycket?
Men, ja, men det håller ganska bra. Men man får ju titta då på lagerhastighet och noslar och värme och så vidare. En del printrar har ju kanske inte så mycket noslar att välja på. Temperaturen kanske inte går att ställa och man kanske inte har temperatur på byggplattan och så vidare. Så det är många sådana där funktioner som skiljer beroende på vilken prisklass av printer du köper då givetvis då.
Men om man i det här fallet då, vad ska vi sikta på? Så där blir det ibland.
Förlåt.
Ja, men vad siktar man på då? Säg den här exempelkillen här nu, han köper sin printer då, och vad ska han tänka på nu då?
Jag tror man ska titta på vad kommer jag printa ut för detaljer. Då är ju byggplattan givetvis avgörande. Vi har ju små printrar eller kanske bara 100x100 på byggplattan då. Och det är klart att begränsa det ju det här. Måste jag då printa ut i flera olika delar och limma ihop där för att få den detaljen jag vill ha. Men idag finns det faktiskt ganska billiga printrar som klarar 500x500 då. Mm. Och sen kanske att man har värme på byggplattan och ganska ett stort spann när du ställer in värmen på noslen då. Och det finns bra slicingprogram också som är gratisprogram idag. Kura och Prusa Slicer och ja, Medix är inte gratis, men många andra är det då. Flashprint till flashfortskrivarna och så vidare då. Men som sagt, det börjar bli en liten djungel för det kommer fler och fler printrar och olika märken, men jag tycker Prusa har lyckats väldigt bra då. Och de har även slicingprogram som heter Prusa Slicer. Den tycker jag man kanske kan börja med. Det är många delar på den här maskinen som dessutom är 3D-printade.
Mm. Ja, men det har man sett faktiskt. Ja. Att man köper en liten printer och så kan man printa ut delar. Dels kan man ju uppgradera sin printer hur mycket som helst. Och sen kan man ju även då printa delar och bygga en ny större och så här. Det är rätt spännande också. Det finns ju väldigt mycket häftiga grejer på Thingiverse och så vidare.
Ja, det gör det. Man behöver ju inte ens... Jag är ju superdålig på CADA, men jag tittar på My Mini Factory och Thingiverse då. För ovanansvärt ofta så är det någon som redan har kläckt den där idén man hade.
Ja, ja, visst.
Så där går ju att gå ut och helt lagligt tanka ner den.
Ja, visst. Jag behöver en mobilhållare till bilen och så tittar man. Ja, men titta, det finns här som passar perfekt i mitt luftuttag eller sådär.
Det är den smidiga vägen att gå faktiskt.
Ja, jag ritar ju faktiskt en del själv. Så jag har ju... Hemma så ramlade en sån här... vad heter det? Som en plastback som sitter i garderoben med grejer som man kan dra in ut.
Ja.
En sån ramlade ju ner. Och då sitter det ju små clips som man sticker in i spånskivan som sen skenan till grejen hänger i. Och de fanns ju inte att köpa. Och de var ju gamla och torra. Men då tänkte jag, fan, så där kan inte vara så svårt. Så jag ritade upp den och så har jag printat dem med PLA. Funkar skitbra. Så blev ju frugan ganska nöjd. Så jag gjort ställare för eltandborstare och du vet den här proppen man har i handfatet.
Jajamän.
Den har gjort en hållare för som sitter på med dubbelhäftande tejp så man vet man vart den är. Och lite sån här småskit. Det finns ju hur mycket som helst man kan göra. Och även om man då inte kan rita det själv så finns säkert någon som har gjort det och kan man ladda ner det. Liksom.
Det är så man ska tänka och använda 3D-printerna. Vi har ju haft elever här som en kille han satte sig på sina glasögon. Då printade han ut kolfiberförstärkta bågar. Vi hade en dörr som ramlade ner. Det är klart vi gjorde egna gångjärn. Och,
ja, ja.
Och precis som dig har jag har en ljusmobil här hemma, lite ljuslykter. Jag har till och med hållaren för fjärrkontrollen är 3D-printad så man hittar den och så vidare. Och, det är så man ska... Jag har till och med ventilationsgaller på min Corvette som är 3D-printad och så vidare. Så... nej, 3D-tekniken den är bra. Den har många användningsområden. Igår såg jag faktiskt en video på det största 3D-printade huset på 600 kvadrat printat i betong.
Mm.
Och du kan tänka dig att man bygger hus, man behöver inte ha några fyrkantiga rektangulära utan man kan ha runda former, ovala och så vidare. Adidas är det ju skor på nätet som är 3D-printade så man kan till och med köpa kläder. Olika former av pasta och vi har ju faktiskt printrar här. Vi kan printa ut choklad och i pannkakssmet också.
Mm.
Så det är det jag menar. Det kommer ändra vårt sätt att se på produktutveckling och tillverkningsindustrin i framtiden. Många båtar som åker över Atlanten idag har ju en 3D-printer ombord. Bara för att ha med sig reservdelar. NATO när de är ute i fält har de med en 3D-printer bara för att kunna printa ut reservdelar. Jag såg även jobbannons nu. Elon Musk ville bosätta Mars till exempel. Det var inte astronauter han sökte utan det var ju 3D-tekniker.
Ja.
Så man förstår ju hur det här kommer att påverka världen. Vi har ju även de här 3D-printerarna där man kan printa ut med olika puréer. Och man forskar ju nu hur man kan använda 3D-printing i äldrevården till exempel. Och då kan man ha ett aktivitetsarmband runt armen. Och när man har förbrukat 500 kalorier, då går signalen till 3D-printern som printar ut en maträtt med 500 kalorier. Inklusive dina vitaminer och mediciner. Det är inte bra för dig och mig som tycker om vin och choklad och sånt.
Nej,
då, men, ja, man ser det. 3D-tekniken har nog kommit för att stanna faktiskt.
Ja, min spontana följdfråga nu då är, vad är begränsningen? Finns det någon?
Nej, och här kan man inte säga. Jag tycker man borde kanske snart dels titta på begränsningar i och med att det är fullt möjligt att printa ut allt mellan himmel och jord, inklusive vapen och så vidare. Det är ju inget helst problem då.
Nej,
och det finns kanske inga regler eller myndighetskrav då. Och när det gäller innovationer och så, jag minns när jag började jobba, länge sedan är ju det då, men när jag började jobba då fanns det robotar, de var tvåaxliga. Man ville så mycket mer, men tekniken fanns inte. Idag är det ju faktiskt tvärtom. Tekniken finns men inte kunskapen. Och det är inte alls länge sedan vi hade en tv-kanal och den var svartvit. Och idag har vi kaloriräknare, GPS-er, skannrar och
kameror. Teknik i en ring.
Den har gått så oerhört fort framåt.
Ja, vad säger vi då om AI, Boston Dynamics och 3D-printer? Då kommer snart T100. Alltså. Det är ju så. Skynet har vaknat och allt. Det är som framtiden går åt skogen.
Ja, det är lite så. Jag satt häromdagen faktiskt och skulle skriva en uppsats och en föreläsning. Och efter två meningar är skrivet och sökt en funktion på AI fick jag ut 4 A4-ark färdigt och bara läsa. Ja, tekniken går oerhört fort framåt då. Och den 3D-tekniken kommer mer och mer. Den är ofrånkomlig. Och jag tänker i framtiden att när man köper en produkt kommer man att fråga att vill du ha ritningen och printa ut det själv eller vill vi skicka den fysiska detaljen?
Ja, precis.
Jag.
Det kan bli så att i framtiden så köper man en ritning eller en fil eller en rättighet mer än att man köper en produkt.
Ja.
Det är ju ett väldigt konstigt samhälle om man jämför med idag.
I och med att man kan printa ut i textiler och gummiliknande material och så vidare så tror jag nog att det kan bli fullt möjligt i framtiden.
Det blir lite grann som det blev internets början med musik. Gnotella var, jag kommer ihåg, ett av de första som var. Eller Napster var väl likadant också. Det här med att man började dela filer med varandra. Och sen kom ju Spotify. Och det kanske blir så i framtiden med fysiska produkter också. Att man köper en produkt och sen så piratkopierar man den.
Ja. Absolut, och just nätet är fantastiskt. Och vi var ju inne lite på det Thingiverse och My Mini Factory. Det finns ju, har ni inte varit inne där, så det finns ju allt nästan idag. Och man kan ladda ner det antingen genom att ge lite dricks till konstruktören eller att det är helt fritt att använda det och tillåtet. Och sen är det bara att printa ut då. Så man behöver inte ens kunna CADda idag.
Nej.
Faktiskt.
Nej, det räcker med att kunna justera sin printer.
Exakt.
Och så bara laddar man ner färdiga ställfiler.
Ja. Och nu när man kan köpa kolfiberförstärkta material och Dura Regirex då, eller köpa en sån printer då. Det finns ju även, vi har även provat material som har metallpulver. En metallskrivare idag är ganska dyr. Den vi har här kostar 6,5 miljoner och så vidare då. Den är ju och tillbehör till den då, men vi har faktiskt provat och printat ut i ett plastmaterial som var metallpulver i. Och sen sätter man det här i en sinterugn, smälter bort plasten och metallen smälts ihop. Så då får du alltså...
Men ändras inte toleranser och sånt?
Jo, ja. Det var ju det. Krymp och toleranser. Man är ju tvungen att göra den så pass mycket större och kunna beräkna krympen och så vidare. Sen behövs det en rejäl ugn för att kunna smälta ihop metallen då.
Mm.
Så det gick inte så bra. Men man är ju det på spåren och då skulle man kunna printa ut i en billig hemma plastprinter då. Så det händer ju mycket hela tiden. Man har idag DD-metoden, det är Direct Energy Deposition. Där har man, ser nästan ut som ett svetsmunstycke om man tillsätter pulver. Och då Bland annat bron i Amsterdam, den 12 meter lång bro där nere har man byggt med den tekniken då och så vidare.
Ja, det här är också en grej som jag har varit inne och tänkt på lite grann, som jag hade tänkt ta upp med det. En helt vanlig MIG-svets, det är ju i funktionen likadant som en 3D-printer. Alltså en robotarm och en MIG-svets, så kan man ju nästan 3D-printa grejer också.
Ja, så är det faktiskt. Och idag är det många ABB bland annat, och de har ju program idag för 3D-printing. Så med hjälp av en robot kan du alltså bereda den och ha roboten till att 3D-printa. Men då kanske du behöver en värmeplatta på golvet. Du behöver en vakuumsug, en filamentkvarn och framförallt ett extruderhuvud på roboten då. Men helt riktigt. Mm. Och då kan du tänka dig här då, vi har ju fått en robot till skänks, och det är en av världens största industrirobotar. Han klarar 7 meter. Och du kan tänka dig när vi sätter ett printerhuvud på den, vi kan bygga kanoter, stolar, båtar, möbler. Så nästa år har vi nog en häftig anläggning att visa upp, kan jag tänka mig.
Ja, jo, redan nu är det ju faktiskt rätt hyfsat imponerande. Det har ju gått att vara värre. Förra gången jag fick en liten guidatur, och det står ju printare precis överallt, och sen springer det en massa elever med liksom ljuset i ögonen så här. De verkar trivas rätt bra de flesta av dem i alla fall.
Ja.
Det här är ju en jättestor lekstuga bara.
Ja, det är det. Och jag minns ju när jag gick i skolan då, och man fick lära sig på en gammal Volvo B18-motor, så kom man ut då i näringslivet och i arbetslivet och då sa han, du, det där är omodernt sedan 20 år tillbaka. Och då tänkte jag, när jag fick frågan om att börja, jag tänkte, så här ska inte det här stället vara. Utan vi har ju den, var först ut i Sverige med den nya 3D-scannern bland annat, och vi har ju många andra roliga utrustningar här som inte finns på andra ställen. Och det är ju därför kanske också företag vänder sig hit och vill ha hjälp utprintat. Och vi har ju även hjälpt 11 företag tror jag med utbildningar av deras personal då, så de har också vet den senaste tekniken då. Så här är kul att vara faktiskt, ja. Riktigt kul.
Men jag vet ju att jag har några stycken lyssnare som inte är så gamla än. Det är väl ingen som kanske går i högstadiet, det vet jag inte, men det är åtminstone gymnasiefolk. Men jag tänker att är det så att man är i den åldern och ska söka en utbildning, då kan man ju söka sig det oavsett vart man bor i Sverige, va?
Helt riktigt. Det är ju på YH-utbildningen och vuxenutbildningen kan man komma från. Vi har elever från Vännäs till Åmål. Mm. Och äldsta eleven är 5-6 år. Yngsta är 18. Mm. Så det är egentligen inget hinder. Utan vill man. Vi har gymnasieutbildningen då kommer man ju direkt från högstadiet, men sen har vi vuxenutbildningar, men så har vi även YH-utbildning till 3D-tekniker då. Och
det känns lite som en framtidsbransch.
Ja, det är det faktiskt, och vi hade ju avslutning nu i veckan för en ny årskull då. Vi har 4 omgångar med 3D-tekniker. Vi har ju idag anställda på Amexi, vi har dem på Rice och AM Print Service, Adema och många, många företag. Vi har till och med de som är anställda utomlands. Man får ju ett EU-pass också när man har gått utbildningen färdig här och kan jämföra utbildningen mot liknande utbildningar runt om i världen. Då. Så, ja, de hyfsat glada när de kommer ut, och vi bereder också och hjälper till att fixa APL och LIA-plats då, så man får ut och praktisera hos företag då. Så vi tror på den här branschen och eleverna tycker det är kul, och en årskull nu har vi faktiskt bara tjejer. Jag frågade en tjej igår om hon tyckte om det här, och då sa hon, var inom vårdyrket förut, och hon sa det är bästa jag gjort, sa bara. Så ja, lite kul att höra då. Så det här yrket passar ju ung som gammal, tjej som kille.
Så, ja, bara man har förmågan att tänka utanför boxen.
Lite så. Här får man ju verkligen utlopp för det här med att designa, konstruera och 3D-printa.
Ja, jag har ju ett gäng med printade delar på bilen. Och det är ju så när man har kört fast ibland. Så i början så tog det rätt lång tid innan jag hamnade i den. I det facket att, men vänta nu, den här kan jag printa. Det tog lite tid. Det började med att en kompis hörde av sig, den skulle bygga om ratten. Och han hjälpte mig att printa. Och sen så köpte jag hans printer, och sen så rann det på, och så har jag köpt en till, och så har han bytt upp sig, så har jag köpt hans nästa. Så nu är jag inne på den tredje nu, och det sitter på täcklock och brickor och grejer. Och bussningar och sånt här precis överallt. Men där, dit jag hamnat nu, när jag gjort det här ett tag, nu är det inte så svårt att komma dit. Att fort jag startar på ett problem så bara, men det här måste jag ju printa. Och sen då i och med att jag kan rita CAD hyfsat bra i alla fall,
ja,
så är det inga större bekymmer. Men jag behövde kyla bakbromsarna. Ja, då måste jag ta in luften på ett konstigt ställe och då, aha, men då printade jag en tratt som var vinklad och sådär. Ja, det blev ju hur bra som helst.
Mm.
Så det finns ju rätt mycket, det finns ingen gräns. Alltså. Man kan göra precis vad som helst, men man måste då mentalt hitta dit också.
Så är det.
Att det fysiskt går att tillverka det är en sak, men man kommer på idén och sen göra underlaget för att printa den sen. Jag tror att begränsningen kanske är där då.
Mm. Ofta säger det ju så, hur många som kommer de att tappa bort locket i spolarvätskan och sen helt plötsligt kommer de på att det kan gå på inte hela behållaren eller anslutningen eller fästet och så vidare. Så ofta när man väl har fått en grej då helt plötsligt kommer man på att man har 15 grejer till man vill printa då.
Mm-hmm. Så, ja, men då har man öppnat Pandoras box där.
Ja.
Då ramlar det iväg och då förstår man att man kan göra precis vad som helst. Eller? Ja, det är sjukt spännande. Så är det. Det här, vad är den konstigaste förfrågan du har fått?
Oj. Ja, det var nog, det kan ha varit när vi skulle köra något i biologisk nedbrytbart material som skulle försvinna i och med att det skulle vara i jorden då, så var det tvungen att, det fick inte vara plast utan det skulle vara försvunnet inom 2 år.
Ja.
Lite sådana förfrågningar. Vi får ju också kanske vissa, man kan komma hit med lite hemliga grejer, kanske drönare, ubåtar, signalspaningsplan och sånt och vilja ha ritningar på och ja, vattenjetmotorer som man designat i flera år för att få rätt flöde och rätt effekt med olika vinklar och grejer. Ja, det kommer mycket, det ramlar ju på mycket hela tiden faktiskt. Mycket skumma förfrågningar får vi ju då, mycket, samtidigt mycket roliga jobb då.
Mm-hmm.
Och med den tekniken, ingenting är omöjligt och nästan alla material går att printa då. Jag printade ut loggan hade till Teknikcenter i pannkaksmet häromdagen. Det luktade våfflor i hela lokalen. Tidningen var här och filmade och då sa de det var det mest klickade inlägget den här månaden.
Ja, det kan jag tänka mig faktiskt.
Så nej, det är häftigt och nej, som sagt, vi får mycket, mycket skumma förfrågningar då. Och vi har ju lite utställningar utanför där vi visar lite av grejerna vi har gjort då. Och det finns ju mycket fräna grejer faktiskt. Vi har till och med hjälpt till att rita till ett flygplan för aerodynamiken skulle gjort lite provdetaljer till ett flygplan till och med.
Ja, så kan de köra de provdetaljerna i vindtunneln sen då eller något.
Ja, exakt. Och vi har gjort till båtar och vi har gjort kolfiberförstärkta grejer till soffor och lite sådana grejer då. Får även förfrågan på en del grejer då som är sekretessbelagda givetvis som vi inte får yppa något om då. Men det är mycket roliga offert förfrågningar faktiskt.
Det här med scanning då?
Ja.
För att nu har vi pratat om hur man tillverkar grejerna och sen att, om man kan rita CAD. Men om man inte kan rita CAD så kan man ju i princip bygga sig en egen kopieringsmaskin av en scanner och en printer.
Det här med scanning är ju jätteintressant och de har ju utvecklats något kopiöst de senaste åren. Då. Jag kommer ihåg för 4 år sedan köpte vi för 250 000 köpte vi en jättefin scanner då. Bara kalibrera den betyder att man måste sätta in en detalj och ta ungefär. Det är foton kan man säga man tar då som omvandlas blir tredimensionella. Man sätter upp lite referenspunkter på materialet då. Och den bara kalibrera den här rackan tog ju en dag. Den är fortfarande jättefin och i bra skick här ute. Men det har ju utvecklats så mycket så den senaste scannen vi köpte nu var en Pil 3. Vi var först ute i Sverige med den. Där kan vi scanna av en detalj relativt fort. Vi kan till och med få färg i den här då.
Ja, det har vi ju sett.
Och vi kan till och med använda något som heter reverse engineering. Man kan alltså öppna upp den skannade filen. Det blir inget dött dokument. Så kan man faktiskt jobba och ändra mått. Det som vi inte kan scanna, man kommer ju inte in i hål och djup så bra med en scanner då, för det måste ju liksom komma åt och kunna fota överallt. Det kan man alltså reparera och fylla i. Man kan också ändra utfinningen, ta ner vissa toppar och lite sånt då. Så det går att göra otroligt mycket scanningprogram. Det som är, vi har märkt nu är ju att många kommer med kanske delar då. Vi har en hel låda här ute till exempel med mopeddelar från en modell då som inte tillverkas längre, och blir svårt för eftervärlden att kunna tillverka de här. Då vill man alltså ha digitala ritningar för att kunna tillverka dem i framtiden. Och då skannar vi kanske av det enda exemplaret som finns, så har man ju sen en ritning och kan tillverka nya då. Och så kommer det in en del figurer med lite bildelar man vill ha.
Att man tar oljetråk till en växellåda till exempel.
Lite så.
Ja.
Och just då, vi har ju haft en hel del som lämnat in många bildelar, och det är det oftast att det kan vara sådana som där som tävlar då och kör sönder mycket grejer, och det kanske inte kommer hem i tid, och reservdelar kanske inte finns, eller det är något special då. Har du då en ritning, ja, då kan du ju antingen printa ut eller lämna det till en bearbetningsfirma, så kör de ut detaljen då, men då gäller det en ritning, och då är skanningen grym då.
Ja, den är ju det. Det är ju skitsmidigt. Men jag upptäckte nu då, när jag fick den här filen när jag ska ta mitt tråg nu, att det är inte skitlätt att ta den scanfilen och sen göra om den till ett till en 3D, alltså till ett 3D-objekt.
Nej.
Utan den måste ju ritas om. Det går inte bara att omvandla den till någonting. De är inte uppbyggda på samma sätt.
Nej, det är så. Det går inte. Utan man kanske behöver något mera program. Och sen är det ju då med scanningen, så är det ju en 4-5 timmars utbildning egentligen då. Så som kund kanske man får en fil och får bestämma filformat. Men ska man jobba med den, då behöver man nästan gå en scanningutbildning för att kunna utnyttja alla funktioner i programmen då. Så scanningen i sig är smidig, man får fram en ritning först.
Ja,
fort
ja, men
då
kan vi ju mäta på den här filen.
Exakt.
Ja. Så vi kan ju få ut alla mått och sen. Och det går ju betydligt fortare nu att rita upp den än att sitta och mäta för hand med skjutmått och grejer och sen rita det där tråget.
Ja.
Det blir ju dödjobbigt.
Ja.
Men nu kan vi bara gå in och hämta måtten och sen bara smälla upp den i SolidWorks efteråt.
Ja, det
så det underlättar ju en hel del.
Ja. Det gör det, och du behöver ju inte ha någon fysisk detalj längre heller.
Nej, precis. Nej, för den behöver jag ju skicka tillbaka. Den hade jag bara lånat.
Ja, så du har ju du ritningen istället. Och så går det att göra med många detaljer då. Och det, vi har en hel del jobb i den där rackaren nu faktiskt.
Det kan jag tänka
på. Vi hänger ju ofta upp detaljerna i en tråd, så slipper vi att köra både vänna på den och köra referenspunkter på både över och undersida, utan nu snurrar vi den bara runt helt enkelt. Då. Mm-hmm. Jag körde av mig själv häromdagen och printade ut ett huvud. Och du kan tänka dig när vi kan göra det choklad också, när man tröttnar, ja, kan man äta upp sig själv till och med. Det går, du vet, det är utanför boxen.
Ja, precis. Vi är långt utanför boxen nu. Sjukt långt. Ja. Det går ju att göra diverse roliga saker med både 3D-scanner och printer och chokladprinter. Det kan man göra. Ja, men det är ju alltså den här världen är ju fantastisk såklart, men den är ju så stor. Det finns ju vart är gränsen liksom? Det, ja. Jag vet inte om det finns någon.
Nej.
Inte just nu.
Nej, och vi är ju lite här. Vi är ju, jag tycker ju det är vansinnigt kul med teknik och ny teknik. Vi omvärldsbevakar ju mycket och kollar när det kommer nya maskiner och åker på mässor och så här. Har vi inte pengar så söker vi projektpengar eller försöker att lösa det på något vis, så vi verkligen får in ny teknik här. Och alla pengar vi tjänar går ju i utrustning, så ungdomarna som studerar här eller de vuxna får tillgång till det senaste, och även företag där vi kan visa vad som verkligen går att göra då. Så jag tycker det är kul att verka här.
Ja, alla som lyssnar på den här podden är ju nördar som gillar teknik och coola grejer. Så
kul.
Det är ju, det är bara sådana som lyssnar, misstänker. Ja. Det är säkert någon annan kanske slentrian och sådär, men de flesta liksom. Nu ringer Peter Öhman. Nu fick han vara med på podden lite också. det är ju just det här som jag har fått feedback om, är ju det som folk tycker är roligt just med den här kanalen, att det nördas ner så hårt. Och här kan man ju nörda ner hur långt som helst. Det finns liksom, det slutar ju inte.
Nej, Det gör inte det. Och har jag exempel på elever här som har bott här utanför i sin husbil, och de får ju ett accesskort och kan vara här på helger och kvällar om de vill då. Och den här killen jag pratade om, han hade ju inte råd med dubbla boendekostnader, kom från Kalmar, bodde här ute i sin husbil och blev jätteduktig. Han nördade verkligen in. En morgon när kom hade han programmerat en robot och 3D-printa. Han hade satt en robot eller en 3D-penna i griptornet på roboten, och så satt roboten och byggde då en liten skulptur med 3D-pennan.
Cool.
Det tog 2 veckor för den här killen när han gjorde sin APL innan han blev delägare i företaget han gjorde sin praktikplan. Sen man okay. Nörd.
Han var en smart jävel.
Det finns förutsättningar om man är nörd här inne då.
Men ni har säkert någon hemsida var man kan hitta och titta vad det är ni håller på med.
Ja, atcab.se är ju våran hemsida då. Och man kan ju söka flera utbildningar här, och några av dem beskriver vi på våran hemsida. Och vi finns ju i Hulse på Sågdamsvägen 3 också, så vi är ju rätt öppna. Det är inte så här att vi stänger lokalen här, utan vi är ganska öppna för besök och så vidare. Och du vet,
ja, det är ju egentligen det. Bara parkera, svänga in och säga tjena, vem ska jag prata med? Och ja. Så löser sig det mesta.
Lite typ så är vi, och vi tycker det är vår mission att sprida den här tekniken. Mm. Så lite därför.
Ja, jag gör vad jag kan och hjälper till också.
Ja, perfekt. Ja. Och vi har ju haft tjejkvällar, teknikkvällar, familjekvällar och lite så då. Så vi är rätt öppna för samverkan och tycker om att nätverka, får vi säga då. Mm. Så idag har vi haft över 20 personer på besök. Vi har haft 2 gymnasium som varit här torsdag och fredag. Kan nämna det, på 5 år sedan starten har vi haft 1400 besökare från 138 företag eller organisationer.
Det får lite uppmärksamhet helt enkelt.
Ja, det får ju det. Och du ser ju på väggarna runt omkring dig, det skrivs ju något här kanske varje månad. Rätt mycket medial uppmärksamhet då.
Mm.
Sen är det ju tungt många gånger att driva runt det här. Man får ju inte liksom mjölka pengar och så, utan att man får försöka finansiera det med de intäkterna vi har. Men det är därför vi har så många utbildningar, och att vi även har en tillverkande ben att stå på. Det bidrar, många bäckar små helt enkelt, så får man den här verksamheten att gå runt. Då.
Jo, men om det är något företag som beställer en någon form av produktion, så är det ju även en del av utbildningen för de som går här, om de får producera det.
Så är det. En del grejer kör vi ju helt själva. En del får eleverna vara med och projektera då. Mm. Givetvis. Så det som är fina med utbildningen, tror jag, att vi har real cases. Jag kommer ihåg när jag själv gick i skolan, man fick bygga den här kulhammaren och kolbultsutdragaren och vad det var. Här kan vi ju faktiskt köra på rediga detaljer som ska produceras fram då.
Ja, precis. Här räknar inte äpplen och päron, utan här räknar jag på riktigt.
Här händer det på riktigt. Ja. Då. Vi kan gå runt och titta lite sen. Titta nu, 3-årseleverna som går på industriprogram, de har byggt en automationscell nu. De har byggt ett skruvstycke. Där har vi 3D-printade backar som griper en detalj exakt efter utformningen på detaljen. Även griptornen är anpassade med hjälp av en 3D-printer och satt på en kollaborativ robot. Roboten i sin tur startar CNC-maskinen, öppnar och stänger grinden, plockar ut detaljen. Sen senare kommer då roboten att även köra och sätta helikoilgänga, packa den och syna den. Så ja, det var våra gymnasieelever gör.
Ja, precis. Ja, det var eleverna gör. Ja, det är på den nivån.
Ja, det finns förutsättningar som sagt. Men mycket är ju då, man måste vara lite motiverad och ja, bli lite inspirerad. För utrustningen har vi nog. Sen är det mycket upp till lärarna att kunna inspirera dem. Och sen är det ju för eleverna att ta tag i det. För här finns förutsättningarna då. Men det är som allt annat, det är inget som gör sig självt.
Nej, men så funkar det mesta i världen. Ja, vi kan nog säkert hålla på i 3 timmar till med det här, men ja, det finns ju ett liv också. Ja, är det så att någon som lyssnar vill ha en del 2, så skriv och ställ frågor, så kanske vi kan göra ett avsnitt till i framtiden och se. För det man säger om ett år, då har ni 14 nya maskiner här.
Vi har faktiskt ett lager idag där vi har maskiner som vi inte kunde ställa in i lokalen. Idag har vi 537 kvadratmeter och Vi har en av världens största industrirobotar. Den stora roboten här utanför lyfter 20 kilo. Den roboten vi har fått i skänks nu lyfter 1000 kilo. Har en räckvidd på 7 meter. Vi har också i veckan fått en gjutmaskin till en gjututbildning och så vidare. Vi har en ny mätmaskin på gång in och så vidare. Så,
det behöver större lokal.
Det är också på gång då. De här 537 kvadratmeterna vi sitter i idag kommer bli 1223 kvadratmeter nästa år. Och maskinparken som du säger kommer vara lite annorlunda. Då.
Mm.
Så vi får nog kanske följa upp det här.
Ja, det får vi göra. Det är ju skitbra. Ja, men du, Jocke, tack för din tid och kul att ändå få en liten inblick i hur det här funkar.
Tack själv. Ja. Kul att vi kunde hjälpa till. Vi har ju faktiskt haft ett real case ihop ju.
Ja, precis. Jo, mitt oljetråg där. Så vi ska ju se vad det blir av det och när det är färdigt förrest sen i aluminium.
Ja.
Om det passar.
Ja.
Det blir spännande.
Vi vill ju gärna ha en provkörning av bilen också.
Det kan vi lösa.
Inkludera det.
Ja, det kan vi lösa.
Härligt.
Ja, det finns ju ett bra flygfält här i närheten som man faktiskt kan använda till någonting.
Den idén är bra.
Ja, men då säger vi tack för idag och sen återkommer vi säkert vid ett annat tillfälle.